Hej och välkomna till avsnitt 305 utav slashat.se denna underbara 20 januari i lite snöslask här i Göteborg. Mitt namn är Johan.
Jag heter Jesper.
Och jag heter Magnus.
Och Tommy, han pappa ledigar lite grann. Han hade grejer med barn för sig. Så att vi struntar honom helt enkelt. Är man inte på plats va? Klockan 9 eller 9.21.04 typ när det här dras igång. Så får man inte vara med. Så enkelt är det. Hur har ni haft det, boys?
Bra!
Det var en eftertänksam Jesper där. Oväntat.
Jag var tur det inte var krångligare än så. Det hade varit världens megasuck. Nej, vad har hänt sen sist? Det har inte hänt något. Vad tråkigt det lät, men det har inte hänt något.
Det var skönt.
Jag har bara spelat massa tv-spel.
Jättebra, då har jag liksom ingen catch-up att göra här när man har varit borta en eller två veckor kanske till och med varit borta.
Det känns skönt. Pluggat bort lite tid här, det är därför du har varit lite frånvarande.
Jajamän, jag började ju en kvällskurs, jag ska inte dra min livshistoria här, men jag började en kvällskurs förra hösten och såklart så skulle ju den köras på tisdagar, så att det har blivit lite sådär bökigt. Men nu är det över, så det känns ju skönt.
De har också insett den stora fördelen med att välja tisdagar. Ingen annan har planerat något då.
Precis.
Vi börjar få konkurrens.
Men vad säger som att vi tar oss in i veckans show istället för att sitta här och kallprata om mig och mitt liv?
Tycker jag vi gör.
Och då börjar vi väl i vanlig ordning här med... nu får jag ju banningar i chatten här på att... Magnus, hade du en trevlig vecka?
Ja, men det är klart jag hade, Johan.
Det var skönt.
Ja, nej men jag... Alltså det har väl varit en ganska, det har varit så här peppvecka. Jag har gått på små nålar och bara känt att fan, är det inte tisdag snart igen så vi kan komma igång och börja sända. Jag tyckte det var nöjd med förra veckans avsnitt och så tänkte jag att nu, jäklar, kommer det bra ämnen i veckan också. Så det har bara gått här och väntat och väntat. Och nu sitter vi här och nu, jäklar, Johan, nu tar du oss in.
Nu känner vi peppen.
Ja.
Nu tar vi oss in i showen, äntligen. Nu har vi slutat kallprata på riktigt den här gången. Så nu tar vi oss in i förra veckans poll och redovisar den. Och då var ju frågeställningen, vad använder du huvudsakligen för fotografering? Och det var ganska många röster tyckte jag den här veckan, va? Och då säger de den absolut största majoriteten av er, 65%, att ni fotar med en mobiltelefon. Och det är väl nästan föga förvånande om man såg på... Det var förra veckans ämne, va? Det här med flickers statistik. Och där visar det också att många, många, många fotar med mobiltelefon. Och sen har vi 27% som fotar med digital systemkamera. Alltså den lite större modellen. Medan bara 5% av er faktiskt fotar med en sån här liten point-and-shoot-kamera som var så populära för ett antal år sedan. Med Ixus-modeller och annat. Och sen har vi 3% som aldrig fotar. Och så har vi 0%, en stackars röst, som fotar old school med film. Jag var inte med förra veckan. Så jag tänker att jag börjar säga vad jag fotar med. Och jag fotar med nästan uteslutande med... Jag skrev här att det var en point and shoot. Men det är väl inte... Min kamera är någon slags mellanting där mellan en digital systemkamera och en digital kompaktkamera. Det är en Fujifilm X100S. Väldigt trevlig kamera, men... Som jag köpte för att jag var lite trött på att konka runt på en sån här DSLR-kamera. De blir lite stora och otympliga i längden tycker jag. Så det var smidigt att ha en liten sån här point-and-shoot-kamera. Eller lite mindre kamera snarare. Som man kunde konka runt på istället. Och så köra ett sånt här litet iFi-kort som Magnus visade och demade för mig någon gång för länge sedan. Nej, det var Jespers iFi-kort. Som han demade för mig för länge sedan. Och jag totalsågade och fortsätter att totalsåga. Men det är en förbaskad 3D-produkt ändå. Fastän att den har 1000 fel.
Det här är ju förbaskad bra grejer. Jag står just och håller upp ett litet 32 gigs sån hi-fi-kort. Sitter alltid i kameran, höll jag på att säga, tills jag håller upp det framför de som tittar på videon här och inser att det där var ju helt fel. Men Jag använder den så fort jag får möjlighet. Och automatisk kopiering av alla bilder direkt upp till Google Plus via mobilen funkar awesome bra.
Ja, jag kan inte annat än att hålla med. När man väl köper att det funkar jävligt dåligt med hela parningsgrejen och hela den balletten liksom, och deras crappy app och deras crappy webbtjänst, och så inser man att jag kan faktiskt helt trådlöst här skicka över foton från min riktigt bra kamera till min mobiltelefon och sitta och redigera dem där med, i och med att, alltså, det finns så otroligt mycket fotoappar idag på den mobila plattformen och kanske framförallt iOS. Så att man vill, det är ju liksom där nästan man vill redigera foton idag. Det är ju supertrevligt att bara tanka över det där, göra lite som man brukar göra med sina bilder och så slänga upp dem på Instagram eller Flickr eller vart man nu slänger upp dem och inte behöva nöja sig med de här stackars sorgliga mobiltelefonbilderna.
Får man fråga vad du använder för att redigera bilder i din mobil? Jag försökte ge mig på det här en dag och insåg att de apparna jag har, VisioCam, Snapseed och så vidare, de håller inte riktigt måttet.
Nej, jag använder VisioCam framför allt. Det är där jag börjar. Men jag saknar det här att man liksom inte riktigt... Jag hade velat kunna ha en Dodge och Burn Tool i VisioCam. Då hade jag kommit väldigt, väldigt långt med enbart VisioCam. Där man skulle kunna ljusa upp vissa partier och mörka ner vissa partier i bilden. För ofta så är det ju liksom lite så man vill jobba när man vill dra fokus till vissa saker i bilden och ta bort fokus från andra saker i bilden. Men jag tycker ändå, alltså jag är nöjd med mina resultat som jag får från enbart från VisioCam, så att jag brukar nästan uteslutande jobba med det. Också för att de, alltså jag tycker ändå det har varit väldigt dålig uppslutning kring iOS 8, den här iOS 8-funktionen, att man kan redigera foton direkt i bilder-appen bara genom extensions. Och hade fler apputvecklare jobbat mot det, så hade jag nog varit mer benägen att använda andra appar också och inte bara VisioCam. Men nu måste jag liksom importera in bilderna i VisioCam först, så att då blir det liksom att de stannar där och sen så drar jag ut dem till kamerarullen igen när jag är någon av bilderna när jag är nöjd med dem. Men jag orkar liksom inte hoppa in i massa olika appar för att lösa problem. Jag hade velat att allting gick genom det här extensionsystemet som Apple ändå har byggt.
Mm. Jag ser att Remaster nämner Photoshop Express för iOS. Det var en av dem jag testade när jag var på. Jag tror att vad jag sökte var, jo, vitbalans. Att kunna, liksom en white balance picker. Mm. Och visst, tint-funktionen liksom, eller temperature-funktionen kan hjälpa ibland, men inte alltid. Och jag hittade ingen sån i Photoshop Express. Jag hamnade på Lightroom till slut för att få ordning på det där. Men det är helst en app jag håller mig så lite i. Nu var i och för sig iOS-versionen trevligare än desktop-versionen, för att jag normalt sett inte tycker den är så trevlig. Android, Magnus, finns det några... Eller gör du någon efterredigering överhuvudtaget i mobilen?
Nej, jag gör inte det. Med ett undantag går egentligen de bilderna som jag tar... via Instagram-appen och som jag lägger upp på mitt Instagram-flöde. De får ju oftast lite efterbehandling. Men alltså, jag tyckte det skulle vara rätt intressant pollfråga och plocka upp någon annan gång om du efterredigerar foton i mobilen. För att jag känner egentligen inga andra än ni två som jobbar på det viset. Med undantag för kanske ja, Instagram-bilder då. Men att man sitter och efterredigerar det, jag skulle aldrig få för mig att göra det, Johan. Jag kör ju Lightroom hela vägen och sitter och behandlar mina bilder där, på datorn då alltså. Så att jag gör ingen sådan efterbearbetning alls.
Nej, det är ju intressant. Alla har sina olika arbetsflöden och man ska ju säga det, att det går ju liksom inte att jämföra och ersätta ett helt Lightroom-flöde med mobilen, i alla fall inte i dagsläget, för att då, så avancerade möjligheter finns inte mobiltelefonen. Inte vad jag vet i alla fall.
Nej, så att, men det kan ju ta dig 80% av vägen.
Ja. Och jag vill att acceptera det.
Är vi väldigt långt ifrån pollen nu? Sa du ens vad du röstade, Johan?
Ja, jag sa att jag röstade på point and shoot med en förklaring till att min kamera är egentligen inte en point and shoot, men jag tog den ändå för att det inte är en DSLR.
All right. Ja, jag kan nu prata vid.
Fortsätt prata. Här, jag ger inga ord. Nu tar man ord.
Nu tar man ord. vi fick lite feedback på den här pollen om att ni kan ju inte blanda ihop, för vi saknar ju ett uppenbart format, och det tog vi nog upp förra veckan, och det är Micro Four Thirds som inte finns med här. Och vi fick lite skäll för att, men ni kan ju inte baka ihop det med mobiltelefon. Det gjorde vi faktiskt inte, jag var tvungen att lyssna i kapp. Vi valde att baka ihop det med Point and Shoot, och för det första handlade det om att vi ville hålla pollen identisk med en tidigare poll som vi kommer till alldeles strax när vi ställde frågan 2011. Men i min värld så tyckte jag väl att Micro Four Thirds hörde hemma i Point and Shoot-segmentet. Om inte annat för att ett, den är spegellös. Två, den har ungefär samma... den är närmast en Point and Shoot i sin storlek. Och jag antar att storleken är en stor del varför man använder den kamera man gör. Mobilen är väldigt portabel och med, och allting är uppkopplat och färdigt, att det skulle vara anledningen till att den är så pass populär. Det var inte svar på frågan. Jag klickar i mobiltelefon, för hur mycket jag än vill använda min systemkamera eller min nyköpta Micro Four Thirds, så är mobilen alltid med mig. Tanken är att alltid ha med mig Micro Four Thirds-kameran. Men jag har inte hittat en snygg väska än.
Ilans problem.
Ja, verkligen. Så där röstar jag.
Mm.
Jag ger inte heller några ord.
Jag hugger vid här. Och ja, ni som har lyssnat på förra veckans avsnitt vet ju att jag röstade på digital systemkamera. Alltså en DSLR. Och det är, alltså, visst, mobilen är alltid med. Jag tar inte speciellt mycket kort på dagsbasis. Som jag sa förra veckan, en 6-7 kort per vecka kanske på mobilen. Men så sticker jag iväg på något event, man kanske går på en fest eller bröllop eller vad det nu kan vara. Och så bränner man av en 6-700 kort på DSLR:en, så att det får ändå bli den som min röst hamnar på.
Mm.
Johan, när du har fotat klart oss där, så vore det väldigt intressant med lite jämförelse hur du såg ut 2011 då vi ställde samma frågeställning, va?
Det gjorde vi. Och då var det väl också en, inte förkrossande majoritet kanske, men en majoritet av lyssnarna då som röstade på mobiltelefon. Och alltså det här var ju innan 2011, ska vi se. Jo, men då hade väl ändå kamerorna på mobiltelefonerna faktiskt börjat bli lite bra. Och 39% röstade på digital systemkamera. Och sen hade vi något fler röster på point and shoot. Vi låg på 13% där. Vi hade också fler som aldrig fotade. De har blivit färre idag, det är intressant. Och också fler som då fotade med film, old school style. Så att, intressant att se att ja, mobiltelefonen tar ju större del av kakan, föga förvånande. Men att de andra två ligger hyfsat, eller nej, de ligger inte statiskt. Det skiljer sig ändå en del.
Den tar ju, alltså mobiltelefonen tar ju på bekostnad av DSLR:en, och det är ju egentligen den väg som, ja, som vi just nu pratar om att många försöker gå. Att man vill ha med sig en bra kamera på fickan hela tiden. Jesper har tagit sig halvvägs, eller du har försökt att ta dig hela vägen Jesper också med en bra mobil med en riktigt bra kamera.
Men, ja, fast jag har aldrig försökt att intala mig att det skulle vara duga som huvudkamera. Jag är fortfarande med systemkameran på, om det är liksom nyår och midsommarfester eller man åker iväg på någon roadtrip eller någonting.
Det är så, ja.
Mm-hmm.
Jag är lite förvånad faktiskt att mobiltelefonen har tagit så mycket röster av just DSLR. Jag hade plockat den från point and shoot, definitivt. Och där har vi ju gått ner. Vad har vi? 7%? 8% har den gått ner från 2011. Ja, för sig det.
Ja. Och jag förstår fortfarande inte varför, nu ska vi inte bli så himla långrandiga på det här ämnet, men jag förstår inte varför kameratillverkare inte har insett det här tidigare, att man behöver inte se mobiltelefonen som en fiende. Alltså även om den plockar marknadsandelar från en, så är det ju ändå så att det enda folk gör med sina bilder idag, det är ju faktiskt att tankar upp det på Instagram, man tankar upp det på Facebook. Och, alltså hade någon släppt för 3-4 år sedan eller 5 år sedan en kamera som funkade riktigt bra ihop med en mobiltelefon, så att man lätt kunde tanka över bilder direkt från kameran in i mobiltelefonen, så att man kunde slänga på ett snabbt Instagram-filter och sen tanka upp, så hade det slagit. Nu är det lite för sent, för nu är kamerorna alldeles för bra på mobiltelefonen, tror jag, för att folk skulle vilja ta med sig en sån här point and shoot, och det tror jag att den här statistiken visar också. Men alltså, det fanns liksom en öppning för det där, men ingen tog den öppningen. Det tycker jag är konstigt.
Mm. Istället valde de att licensiera bort sina namn
Ja, jag tänkte
till mobiltillverkare.
Ja.
Kodak.
Kodak, ja, precis.
Även Polaroid har väl gjort det.
Ja, just
det. Märkligt, märkligt. Ja. Men nu tycker jag vi tar oss an kvällens första ämne. Som jag vet inte, jag är lite sugen på rykten nu. Det har inte varit Apple-event på länge, så att nu börjar så här ryktes, det klia lite i ryktestarmen. Så Jesper, take it away.
Ja, vi har ju, jag vet inte om det medvetet undvikit det här. Vi konstaterade väl för något år sedan att vi blev lite trötta på att prata om Apple-rykten. Jag tror att det kan ha varit i samband med 5S eller 5C. Jag kommer inte ihåg det. Nej, det var nog någon iPad mini. Och till slut var det så mycket rykten och så mycket läckor och så mycket bilder. Man hade nästan sett hela produkten att det blev till slut inte roligt att prata om. Så vi har gärna backat av lite på det där tills nu. Jag kände att ja, jag har nog medvetet inte tagit med den av den anledningen. Men jag insåg att det är ändå en intressant pryl. Och jag ska inte sticka under stol med att andra podcast har pratat om det, vilket gör att jag också vill prata om det, och därför fick den åka upp på listan. Och vad är det jag babblar om? Just det. Det är MacBook Air 12 tum. Det är alltså ett rykte som kommit, det är egentligen Mark Gurman på 9to5 Mac som har kommit över ett scoop, kan vi väl kalla det. Och den här killen har rätt så bra track record på rykten, och han verkar vara ganska så han har rätt bra kontakter inom Apple på ett eller annat vis. Vad är det då han påstår? Jo, att en helt ny MacBook Air är på gång ut. Internt påstås den redan användas i prototypform, och den går under arbetsnamnet MacBook Stealth. Och MacBook Air 12, det betyder 12 tum, har skrivit, tum. 12 tum stor. Och den ska vara betydligt mindre än nuvarande 13-tummaren, men även mindre än 11-tummaren. Och det ska då genomföras genom att kanten runt skärmen är tunnare. Tunnare är den även på tjockleken. Den är lite drygt 6 mm tunnare än dagens Air. Och 6 mm håller man uppe det framför sig. Det verkar inte så mycket, men det är ändå en redan ganska tunn dator från början. Så det är vore ju ett konststycke om de har lyckats med det. Den ska en högre upplösning på skärmen, men ingenting i den här artikeln nämner en Retina-display. Det kan ju vara medvetet eller omedvetet, who knows. Men högre upplösning är ju alltid trevligt. Trackpadden sägs bli både högre och eventuellt lite bredare än vad den är på 11-tummaren. Och de har även plockat bort det fysiska, det liksom mekaniska i själva trackpadden. Att det ska lösas antingen genom någon sorts ljudfeedback när man knackar. Alternativt det här de har jobbat med i Apple Watch. Någon sorts, vad kallar de det? Haptic feedback. Någon sorts motor som studsar till. Och jag tror inte, det bygger väl inte på samma taktila grej att bara vibratorn rullar igång, utan det är väl en vikt som flyttas upp och neråt snabbt för att ge en sorts förskjutning på något vis.
De har ju marknadsfört det på ett sätt i alla fall, där de säger att det skiljer sig från en vibration. Men det är ju svårt att avgöra det när man inte har testat.
Ja, och visst, så här långt är det väl som vilket vanligt rykte som helst. Men den största snackisen i det här som Mark Gurman rapporterar är att den här ska ha en enda port. Ja, sanning med modifikation. Det finns ett hörlursuttag också, men i övrigt så är det en enda port, och det är en USB-port av Type-C. Och det är alltså den här porten som vi har önskat oss under en längre tid i slashat och som har presenterats. Det vill säga en USB-sladd som man inte behöver vända tre gånger innan den passar. Mindre profil, och du kan stoppa in den lite, ja, inte hur som helst, men den ska gå, den går att sätta in åt båda håll. Vilket gör att Apples ganska så väl etablerade anslutningar som Lightning, DisplayPort / Thunderbolt och MagSafe helt försvinner för USB i så fall. Och för att vi ska kunna prata lite om det här så kan vi väl ponera att det här är så enheten kommer att vara. Vi säger att Apple kommer släppa en MacBook Air 12-tummare med en Type-C USB-port endast. Jag vill höra Magnus första tanke på det.
Då anser jag att den har inte de anslutningar jag skulle förvänta mig av en MacBook Air. Det är min första tanke.
Okej.
Okay. Om vi bara diskuterar just anslutningarna där.
Inget mer?
Du hade en uppföljande fråga där som jag knappt hörde.
Jaha. Huruvida du tror att det här är någonting som... går det här hem hos folk? Skulle det här kunna sälja?
Ja, så
eller, det här, är det, eller tycker du att det är absurt att släppa en dator med en anslutning?
Man ska väl komma ihåg att MacBook Air är ju ändå en av mackarna som har fått sin design till... har legat den till last i att den får stå tillbaks på anslutningsmöjligheter, och så har det ju varit hela tiden. Den första varianten var väl den första Mac som kom utan en DVD, en Superdrive, och den kom utan nätverksanslutning. Det är ju inte alls så möjligt, och jag tror att folk kommer ju köpa detta om det är sant, det är jag helt övertygad om. Däremot så kan jag väl tycka att det är lite konstigt att man, nej för sig, Lightning-anslutningen har ju inte riktigt tagits emot så som kanske Apple och Intel hade förväntat sig från start. Så att det kanske inte är helt oväntat att man nu går över på den här nya USB-porten istället. Som ska ju vara något rackarns snabb också, om inte jag är helt felunderrättad. Inte så.
Ja, det här är alltså inte USB 2 i någon mindre kontakt, eller inte ens USB 3 i någon mindre kontakt. Nej. Utan det här är nästa steg. Så den ska ha extrem... prestanda i både input och output, och även kunna bära ström, i och med att du nu måste ladda via samma port som du eventuellt ansluter för att skicka saker via. Så att det ska vara en väldigt kapabel port, om jag har förstått det hela rätt.
Förtydligande. Bara när vi pratar om Lightning Connector på den här, så antar jag att ni menar Thunderbolt, men säger Lightning.
Ja, jag nämnde olika kontakter i världen. Problemet är ju att när den blir tunnare så kan man inte ha så många olika kontakter, och många kanske hade kunnat tänka sig att okej, vill ni få ner profilen? Ja, men ladda den som en iPad då med en Lightning-kontakt. Aha. I sidan.
Mm. Ja, då är jag med. Nej, jag tror att alltså, om jag tittar på mitt eget användande utav den nuvarande MacBook Air, jag har en 13-tummare. Jag har ju aldrig någonting inkopplat på den, någonsin. Jag använder aldrig SD-kortläsaren, jag använder aldrig USB-portarna. Det enda jag använder är i stort sett laddkabeln. Jag hoppas inte att de gör en dator utan MagSafe, för att MagSafe tycker jag är... Nej, det är fortfarande en sån där grej som jag tar upp som ett exempel på en lösning som Apple har gjort som ingen annan... Ja, nu är det väl patenterat, men att ingen annan liksom har tänkt... på det där, att man gör en magnetisk bara, så det slipper man riva ner datorn från bordet varje gång man snubblar på sladden. Det är ju genialiskt. Så jag hoppas inte att de gör sig av med den, för att jag tycker att det är en fenomenal uppfinning. Så att de bara skulle ha en USB-port, det rör mig inte så mycket i ryggen. Att man också skulle ladda den genom det, ja, det är till tusan alltså.
Första gången jag hörde det här så tänkte jag att nej, nu hittar de på. Det låter jättedumt. Men ju mer man tänker på det, och det rykten runt det här säger också att den ska vara helt fläktlös. Och då börjar vi närma oss speciellt både i storlek och innanmäte. Ja, som nästa steg, datorsteget efter iPad. Och varför skulle inte den kunna laddas? En iPad har också bara en anslutning. Och det är ingen som har problem. Allting sköts ändå med uppkoppling på ett eller annat vis. Och ju mer man tänker på det, så fine. Och har den fantastisk batteritid med grym standby-tid, så kan den väl ligga och laddas om natten på sin kontakt. Inga konstigheter. Men jag håller med dig, Johan, om att MagSafe, försvinner den så är det en förlust. Mm. Och då har det ju ponerats lite att Apple kommer säkert i så fall presentera någon sorts hubb man kan koppla med det här, alternativt, jag vet inte om ni kommer ihåg hur första Xboxens handkontroller med sladd var byggda, men liten sån breakpoint mitt på sladden, så att om du slet loss den så men det känns inte heller, det känns inte som en snygg Apple-lösning att hänga på någon stor plastklutt mitt på sladden som ska kunna snappa av.
Man skulle ju kunna tänka sig i så fall att man gör en magnetisk på andra sidan, vid vägguttaget, att det är där magneten sitter.
Ja, just det.
Så hade man ju kunnat lösa det också.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Sen är jag alltid lite sån hatkärlek till MagSafe, för den blev jättebra, sen blev den jättedålig. Jag vill ha tillbaka den där som pekar bakåt.
Ja, det vill jag också. Den tycker jag också mycket bättre om. Den har jag ju på min gamla MacBook Air 13-tummare.
För det var väl två andra varianter, och sen så den kom väl och försvann. Det var väl inte den första som ersattes, utan den var väl rak från början.
Ja, stämmer nog.
Kan stämma. Jag har dåligt minne kring de här grejerna.
Chatten löser säkert det där.
Ja, men visst kan man inte släppa en MacBook, en ny MacBook Air om den inte är Retina?
Nej.
Nej, jag tror inte det. Folk förväntar sig det nu. Nu har ju alla deras iMacen har ju fått det till och med. iPaden har det, iPhonen har det, MacBook Pro har det. De enda som inte har det, det är ju lilla iMacen.
Ja, och de har ju fortfarande kvar en MacBook Pro som inte har Retina och sådär också. Så att de har ju kvar prylar i sin product lineup.
Men de har inte presenterat någon ny produkt som inte har Retina på... Det måste ha varit första mini-Retinan som var den senaste nya. Eller det blir ju ännu ett år tillbaks. Första minin som var den senaste produkten, nya produkten som inte hade Retina. Just så det känns ju konstigt om de inte löser det. Å andra sidan, de gjorde ju någon sorts lösning med iPhone 6 Plus som inte liksom bara dubblade och fortsatte, utan där hittar de ju på något helt eget. Det behöver inte betyda att de tar upplösningen på en MacBook Air 11 idag och dubblar, utan att de hittar någon sorts ny Retina-ish upplösning. De är ju lite flexibla med det där uttrycket överlag.
Men det är ju så de gör på MacBook Pro exempelvis. Du kan ju ställa om olika upplösningar och det blir bara skalade upplösningar, fast ändå med bibollen retina-ighet, så att den kan skalas utifrån din... Man liksom renderar till en buffer som man sen halverar i storlek. Men, och jag tycker också att det är... Jag tror att det var The Talk Show som var inne lite grann på det där. Att det är ett givet namn att man bara kallar den för MacBook Air Retina. Och så får den... Det finns bara en modell utan den sen. Och sen så kommer de gamla MacBook Airen kan ju ligga kvar. Som, de sjunker i pris med en eller 2000 lappar. Och så ligger MacBook Air Retina. Kanske blir en tusing... En tusen dyrare kanske. Än vad nuvarande modeller är. Så jag tycker det känns som en... det känns som att den borde ha Retina. Och det, jag kan ju personligen säga att jag är ju inte intresserad av att köpa en sån om den inte har Retina. Så att den bör ha Retina.
Men då kommer jag till en liten frågeställning här. Just 12 tum. Är det verkligen... Är det sweet spot verkligen för MacBook Air eller för en MacBook överhuvudtaget? Jag tycker 11 är ju för lite. 13 är minsta laget. Tycker jag för vilken MacBook som helst.
Det måste väl ändå kopplas till vilket sorts syfte den ska fylla. Jag har alltid tyckt 13 tum är den perfekta portabla storleken. Men är lite avundsjuk på folk som använder 11 tummaren. För att den ser extremt portabel ut. Men jag har sett folk sitta och... De får den här gamnacken för att liksom kunna luta sig fram och göra något vettigt på den. Och så är egentligen upplösningen alldeles för låg för att det ska vara vettigt att använda. Och jag hade väl kanske i så fall föredragit att man får ner 13-tummaren i storlek med bibehållen skärmyta. Men 12 och 13 tum nu, det är inte mycket. Jag skulle kunna vara intresserad, för jag håller inte med. Jag säger att 13 är en perfekt sweet spot för någonting som ska bäras med.
Mm. Alltså, ja, där är jag ju benägen att hålla med dig i alla fall, Jesper, att elvan, den ser portabel ut, den är jäkligt skön att hålla i, men viker man upp den och ska börja jobba med den så är den alldeles för hop cramped tangentbordet och bildskärm, speciellt utan Retina. Jag har ju en 13 Air och jag känner ju att den är jäkligt portabel. Man skulle ju hemskt gärna vilja ha något större skärm. Ja, någon har väl räknat på detta, om detta nu är sant. Så det är väl så att det är väl där han ska ligga i så fall då. Vad 17 vet vi.
På det, om vi ponerar att den är sann, är det någon som känner något sorts behov köpsug?
Ja. Framförallt om det här ryktet att den kanske kan bli Space Gray.
Och det kan bli snyggt.
Det kan bli riktigt snyggt. Alltså, all cred till den här aluminiumlucken nu som de har kört i 8 år eller något där, när de släppte den första sen första MacBook Air eller om det var någon unibody
eller någon vanlig MacBook till och med.
Ja, just de vanliga MacBooken. Ja. Och även MacBook Pro innan det med så har ju varit aluminium länge.
Ja,
och powerbookarna innan det. Men det hade varit fräscht med någonting lite nyare nu, kan jag tycka. Det, får man den Space Gray som de har på mobiltelefonerna, då kan det bli riktigt snyggt, tror jag. Men det är väl inte det står hänger på direkt. Men jag är sugen på en, för att min 13-tums MacBook Air, jag tror att det är en 2011-modell. Den känns som att den orkar med, men den har liksom inte de här trevliga nya Bluetooth-funktionerna och sådär. Man var tvungen att hacka in det och det funkade lite sådär halvdant, precis som allting verkar göra på Macen nu för tiden. Så att, den tål nog att bytas ut nu någon gång framöver.
Magnus?
Nej, jag har inget direkt köpsug. Och det har väl, alltså nya Macar är ju alltid trevligt, men jag har ju en MacBook Air från 2014. Så jag får passa. Det vore kul att se hur en 12-tums MacBook ser ut och känns. Jag är lite försiktigt skeptisk mot någonting som är mindre än 13-tum. Men jag kan få äta upp det. Det har hänt innan.
Men 2014 säger du, det har ändå varit 2015 nu i 20 dagar.
Ja, snart är det. Det är inte likt mig detta.
Nej. Jag har en teori här också.
Mm.
Att Apple släpper en skärm av något slag där den här pluggas in. En sladd som både laddar och rubbet, en enda sladd.
Ja.
Eller okej, okay, jag sänker ribbarna. Ett tillbehör.
En sladd släpper de.
En sladd eller en skärm.
Okej, okay, så du tror att Apple kommer släppa en sladd och ett tillbehör.
Det låter mer rimligt nu när jag... Det kanske är önsketänkandet om att det ska komma en skärm för bövlen.
Ja, de måste bli uppdatera sina Cinema Displays någon gång, eller vad kallar de nu? Thunderbolt Displays, någon gång. Och det är väl ett gyllene tillfälle. Om inte annat, eller, nej, för sig, kan man dra över 4K-video på en sån här USB Type-C?
Jag har ingen koll på specen. Ja, du ska väl till och med kunna ta upp till 5K.
Är det så? Ja, men då yes. Så. Då kan ju vara det som driver det kanske. Om det har de lyckats få ut det där på, för det har de ju stort behov av på sina Pro-datorer sen ju. Att faktiskt kunna köra det på en Retina-skärm.
Det hade varit kul om den hade haft stöd för den här lilla pruttmaskinen. Den fixar 5K liksom ut till skärm, men inte deras Mac Pro.
Men det är väl så de brukar jobba lite grann. Är det inte så? Alltså MacBook Air får man ju ändå se. Det är ju deras i särklass populäraste dator. Det finns ju ingenting som slår det riktigt. Så att, ja, man kan ju förstå att det är den som får det först, samtidigt som den också måste göra allting rätt. För att om de börjar sälja en massa sådana och det är lite fel på dem, så kommer de få höra det under lång, lång tid. Men känner vi oss nöjda med det ämnet? Det var ditt ämne, Jesper.
Ja, vi får vara nöjda där. Vi är
supernöjda.
Ja.
Men det kommer bli ännu mer Apple sen. Det blir väldigt mycket Apple idag. Vad trevligt. Känns som att det var ändå länge sedan nu. Magnus, är det så att du vill snacka lite Logitech Harmony?
Mm.
Självklart. Sätt inte öron i halsen nu.
Du har redan teasat mitt ämne redan, medan jag har hunnit scrolla fram den en gång här.
Jajamän.
Mina show notes. Nu ska vi se. Jag bara stålar lite grann där så att jag hittar... Där har vi mina show notes. Jo! Precis som Johan var inne på här, Logitech. Alla känner ju till Logitech, kanske mest kända för sina gamingmöss och tangentbord och lurar och allt vad det kan vara. Men de gör ju också en serie fjärrkontroller som vi har pratat mycket om i Slasha tidigare, och det är Logitech Harmony. Och nu i veckan som gick så meddelade Logitech att de kommer att... eller att de har faktiskt släppt ett API som de kallar för Harmony API. Och vad detta API:et gör är att den knyter ihop den tjänst som Logitech har byggt upp kring Harmony-fjärrkontrollerna med tredjepartsutvecklare för smarta hem. Och det handlar om att knyta upp funktionen för smarta hem med ditt underhållningssystem hemma då, som du styr med din Logitech Harmony. Harmonyn klarar ju idag att styra över 6000 modeller och 270 000 olika enheter. Och vi pratar alltså med multifjärrkontroll som antingen kommunicerar via IR eller via Wi-Fi, eller jag tror även Bluetooth, men det är jag inte helt hundra på. Och det är alltså tv, receivers, digitalboxar, Blu-ray-spelare, spelkonsoler, allt möjligt som Harmony kan kommunicera mot. Och nu öppnar man alltså upp detta via ett API då för utvecklare att ansluta sig emot. Och redan från start, och detta var den 14 januari som detta lanserades, så annonserade också Logitech att man har ett samarbete med tjänster som If This Then That, företaget Smart Things. Ett företag som jag inte kände till sedan tidigare som heter Ubi och Ivy som jobbar med röststyrning då. Och vad skulle detta kunna innebära? Jo, till exempel att du kommer hem från jobbet. Via den här Logitech Harmony som givetvis har kommunikation med din mobiltelefon. Mobiltelefonen kommer på wifi hemma. TVn startar igång. Du kanske får lite bakgrundsmusik från din receiver och någon musiktjänst i den. När matchen börjar så startar TVn och förstärkan. Allting är rätt kanal inställt och ljusen dämpas i dina Philips Hue-lampor till exempel. Eller att sovrumsteven tänds eller startar på morgonen med morgonnyheterna samtidigt som din lilla Jawbone-app aktivitetsarmband har noterat att du vaknar. Allt detta då med den här Harmony API:et som spindeln i nätet. Det kommer redan inom kort att anslutas fler utvecklare till det här och är man utvecklare så går det alla tiders att gå in på Logitechs utvecklingsportal och signa upp där. Jag har faktiskt varit inne och kikat lite grann på hur If This Then That funkar. Och några av de exemplen jag nämnde här alldeles nyss finns ju faktiskt redan där. Men det kräver att du har en av de nyare Logitech-produkterna. Och det är antingen Home Hub, Home Control eller Ultimate Home. Har du någon av de här produkterna från Logitech, deras Harmony-serie då, så kan du faktiskt börja och rocka de här prylarna redan idag. Och en liten frågeställning till det här grabbar då. Jag tänkte att vi börjar med dig Johan.
Mm.
Kan Logitech vara den tillverkaren som med sin Harmony i bagaget då, som kan de vara den liksom samma självklara länken mellan smarta hemprylar och utvecklare? Alltså det är ändå en rätt fragmenterad marknad nu för smarta hem och styrning av appar. Vi har ju Hue på sitt ställe och vi har Siri är väl inte så mycket involverad i någonting ännu, men det kommer ju Apples HomeKit och så vidare. Kan detta vara rätt?
Alltså absolut, alltså det du beskriver är ju precis det så som man vill att det ska funka. Jag har aldrig testat en Harmony själv, så jag kan ju bara gå på erfarenheterna utav er andra här i Slashat som dels lovordar, ja, ni har samma förhållande kan man säga till Harmony som jag har till iFi. Ni älskar att det funkar, hatar hur det funkar. Och min känsla är att Logitech är ju inte rätt företag att lyckas med det här i slutändan, för att jag tror inte att de har aldrig varit ett företag som sätter användarna i fokus. Och jag tror att om man vill att det här ska slå igenom på bred front så måste man sätta användaren i fokus. Men de har ju en bra start. De har ju utvecklare, eller de har ju liksom, de har ju boxarna eller de här kitten redan ute hos folk. Folk har kontroller. Man kan koppla det till befintliga tjänster. Så på så sätt, så i teorin så verkar det som att de gör allting rätt. Men jag vet inte, det är ju alltid det praktiska som det avgörs. Så att det återstår väl lite att se.
Alltså jag har lite samma känsla. Det är en relativt ung marknad nu. Det här med smarta hem har ju inte varit på tapeten på riktigt mer än något år, ett och ett halvt kanske. Mm. Och det har väl i mångt och mycket drivits av Samsung, Apple, lite mobiltillverkare som har legat i bräschen för det där, och diverse andra som är mindre företag, Smart Things, som är väldigt nischade i det de gör. Men alltså Harmony känns, eller Logitech känns som det bästa hittills, måste jag nog ändå säga. Lite oroande var det väl. Jag tror att vi pratade om det för något år sedan, eller möjligtvis, jag tror det var något år sedan, att Harmony skulle lägga ner sin Logitech-avdelning. Stämmer inte det, Jesper, att det låg någonting i det?
Jo, tvärtom. Logitech skulle lägga ner Harmony tills någonting hände, så bestämde de sig för att inte lägga ner det helt plötsligt. Det var lite oklart vad det berodde på, men Någon sorts feedback måste de ha fått, eller så har någon...
Någon har pyntat bara... in lite pengar där kanske.
Ja, eller så har han som kom på det fått sparken bara. Det var ju en dum tanke.
Ja, det var en dum tanke. Och nu har de ju ute sina nya prylar och även lite appar för iOS och Android. Och så kommer det här nu då. Alltså, min spontana känsla är att detta... Jag tror att detta kan vara... Det är inte säkert att det blir det självklara steget. Men ett steg i rätt riktning är det ju definitivt. Johan, vi tappade Jesper lite grann där. Han är snart tillbaka, han har lite tekniska problem.
Ja, därför det blev så tyst, ja.
Då får vi tror nästan det var Tommy på gång där, för det var så tyst. Men,
my bad.
Ja. Men Jesper, hade du några tankar om detta överhuvudtaget, eller?
Nej, alltså, ni försäktar mig om jag inte är superinsatt i hur såna här saker hänger ihop och hur allting snackar, men hela det här med att de öppnar upp, att de släpper något API som ger utvecklare åtkomst till de här grejerna, det tyder ändå på att andra än Logitech kan dabba med de här grejerna, och andra är alltid bättre än Logitech på det Logitech gör. Känner jag. Det är spontant att äntligen så finns det potential att inte Logitech gör någonting som Harmony har gjort så här långt. Jag är jätteglad att jag inte behöver en Harmony numera, men hade jag behövt lösa en sån multilösning så hade jag ju ändå valt en Harmony, vilket tar emot, för de är vansinnigt dyra, skitfula, och jag får magsår bara av tanken på hur man programmerar dem där. Sen är jag överlag ganska ointresserad av home automation än. Jag har kanske bara inte sett någon slam dunk på hur jag ska kunna lösa någonting. Nu bor jag i hyresrätt, där kan jag liksom inte börja skruva och dra sladden då, så att det är väl också kanske en sån, jag har valt att inte gräva ner mig för mycket där, för då vet jag helt plötsligt vad som är möjligt och som jag inte får göra utan att bryta mot något sorts kontrakt. Men det låter ju ändå som utveckling snarare än inveckling, och det ska väl de ha någon sorts liten cred för.
Uppstår det något köpsug hos någon av er för att införskaffa en sån här home hub från Logitech, Johan?
Nej. Jag är väl lite som Jesper där. Jag är inte tillräckligt intresserad för att sätta mig in. Jag tycker inte att jag har så problem idag med någonting. Jag använder min fjärrkontroll till tvn och den styr mitt PS4, och ändå jag behöver sätta på i stereon ibland, men...
Du vill ha någonting som kan prata med dina jullampor i alla fall.
Nej, tänk om det fanns någon portabel enhet man kunde ha med sig överallt som kunde styra dem.
Som oftast låg i fickan, nära till hands.
Oh well. Vi är nöjda där, va?
Ja, är du sugen, Magnus, på en sån här förresten? Det kan man väl fråga.
Ja, jag är sugen. Jag, som sagt, det är redan gått 20 dagar av januari här, och jag måste ju köpa någonting snart.
Och du har ju faktiskt rätt att slå in en vägg hemma för att dra sladd om du så vill.
Det får jag. Jag får gärna slå in mina egna väggar. Jag får bara fixa hålen själv.
Ja, men det gör man så gladeligen när man har installerat Logitech. Nej, det blir fel. Sätt en lucka. Mura inte igen permanent, så att säga. Du kommer behöva reboota. Nej, jag ska inte vara elak mot Logitech. De är bara överlagjusla.
Jag tror att det konkluderar det här ämnet rätt bra.
Och då tycker jag, med de orden, så går vi vidare till veckans forumtråd, Magnus.
Oj, jäklar, är det jag igen nu? Får jag scrolla uppåt åt andra hållet här?
Jag har inte tröttnat på din ljuva stämma, vet du.
Här ska jag ju faktiskt ta och bjuda in dig. Och det skulle nog kunna bli en bra seg för dig att gå över på din ämne sen. Veckans forumtråd, kalla, heter, ämnet är: börja med programmering till iOS, och så står det Swift inom parentes. Och Swift vet ju alla som är någorlunda pålästa och varit med på live-eventen vad det är för någonting, nämligen Apples nya programmeringsspråk som man lanserade med ganska mycket hysch-hysch innan. Det var inte så många som kände till dem, men förstod hela rätt. Anyways, användaren Bramhults 90, som är ny på forumet från idag, säger välkommen till dig, har lagt sitt första inlägg, och det här plockar vi upp och gör till veckans forumtråd. Hur kommer jag igång då med programmering till iOS om jag inte har någon direkt tidigare erfarenhet mer än att jag har kodat lite HTML? Har hängt lite grann på guider på YouTube och även Apples utvecklingsportal. Tips från coachen här, Johan. Jag vet att du kommer gå in och kanske skriva ett par rader i forumet. Men har du något så här bra stalltips?
Jag vet inte om det är ett bra tips egentligen för någon som inte har så stor programmeringsvana sedan tidigare. Men de släppte i samband med att de släppte Swift så släppte de också en bok på iBooks som heter The Swift Programming Language. Den ger en, tycker jag, ger en väldigt bra inblick över hur programmeringsspråket är tänkt och hur det är uppbyggt. Och de har interaktiva exempel i den här boken, vilket gör att om man öppnar den här iBooken eller man tankar ner den här, en specialversion av den här iBooken och öppnar i Xcode, så kan man liksom sitta och ändra i alla de här kodexemplen och se saker och ting exekveras och sådär. För det som man ändå får ge Swift, tycker jag, förutom att det funkar skitdåligt i nuvarande versioner av Xcode, det buggar ut hela tiden, men man får ändå ge det att det är ganska nybörjarvänligt i och med att de har de här playgroundsen i Xcode. Så att man kan liksom öppna upp ett sånt och så kan man skriva lite kod och så ser man, man skriver koden i vänsterspalt och så ser man exakt vad den koden blir eller vad den gör när man kommer till de raderna. Så att det är liksom enkelt att se vad som händer och det går snabbt och det är inte så att man behöver sitta och kompilera och köra det på sin mobiltelefon och ha liksom någon slags 20 sekunders loop där innan saker och ting händer. Utan det är lite som JavaScript i den mån att det faktiskt... Du får liksom direkt feedback på om du gör rätt eller ej. Och det är ju himla trevligt. Det gillar man alltid som programmerare. Att man ser att nu gjorde jag ju fel här med en gång. Istället för att man ska behöva testa sig fram och sen se att man gjorde fel. För fel gör man ju hela tiden.
Men alltså, är detta så intuitivt att komma igång med så att Jesper och jag skulle kunna börja med detta?
Nej, det kanske inte. Jag vet inte.
Det är en liten tröskel kanske.
Jag har inte riktigt satt mig in i det här hur man ska lära ut Swift på ett bra sätt till folk som aldrig har programmerat än. För det, i ärlighetens namn så känns det inte så moget än. Jag nämnde det lite här att Xcode är väldigt, väldigt instabilt för mig. Så fort jag öppnar ett Swift-projekt så har jag alltid jättemycket problem i Xcode. Det kanske är min burk som håller på att ballar ut. Men min känsla är från att jag varit från start har det varit ganska... ganska instabilt. Även om programmeringsspråket nu har börjat sansa sig så har liksom utvecklarmiljön inte riktigt hängt med. Nej. Men det är väl egentligen bäst att föra över det här till forumet på något sätt. Så får vi börja diskutera där istället och se om vi kan tipsa varandra om lite bra nybörjarkurser som finns runt om på nätet.
Yep.
Jag har ju en ambition att en vacker dag också lära mig sånt här så att jag ska hålla ett öga på det där. Jag har ju tänkt lära mig programmering. Jag vet inte. Sen festisförpackningarna var trekantiga nästan. Det känns som det... Ja, nästa år ska jag ta tag i det där. Och så håller det på så. Magnus har en fin bok här i bild.
Ja, jag håller upp här för alla ni som kollar på Java-bok som man får låna ut av Smiley i chatten här. Med, jag har inte riktigt börjat att ta mig igenom den nu. Jag har öppnat, så att säga, och läst förordet.
Jag ser inga bokmärken halvvägs in i den
direkt. Nej, jag jobbar ju inte med bokmärken. Va? Bara flika för min del. Anyways, det var veckans forumtråd. Börja med programmering till iOS, Swift inom parentes. Ligger i kategorin mjukvara övrigt så har ni bra tips om hur man kommer igång in där och hjälp Bramhults 90. Yes, Johan, ta oss vidare. Mm.
För jag tänker fortsätta prata om Swift nämligen och varför Swift är ett bra språk att lära sig ändå. Nu har vi gått igenom alla nackdelar med Swift. Jag börjar alltid så. Jag drar ner förväntningarna på någonting genom att nämna alla nackdelar. Men det är faktiskt så att Swift ökar, och i och med att ni inte kan programmering ni två här nu då, så kan inte ni sitta här och uppskatta mitt programmeringsskämt som jag har lagt in i min titel här. Men Swift ökar lavinartat i popularitet, om man med lavinartat menar att det åker uppåt.
Det gör ju ofta laviner, verkligen.
Ja, precis. Lika snabbt som en lavin faller neråt, så snabbt har Swift gått uppåt i topplistan.
Utropstecknet är någon sorts omvänd grej, antar jag.
Så är det. Ett utropstecken är icke, och jag har skrivit Swift ökar icke lavinartat i popularitet.
Det här är min första kurs i min utbildning.
Så är det. Så man förstår humorn. Programmeringshumor, det är den första kursen. Man ska sen att kunna programmera, det är mest bara copy-paste ändå från Stack Overflow. Men just humorn måste man ju förstå. Det är nämligen så att månader, bara månader får man väl ändå säga, efter att Apple släppte ifrån sig sin första version av programmeringsspråket Swift, så har det gått från en 68:e plats förra kvartalet, tror jag, till en 22:e plats idag över programmeringsspråk som inte i hur mycket de används just nu, men jag vet inte, de har tagit fram någon slags metod för att försöka spå och sia i framtiden över vilka programmeringsspråk som kommer användas i framtiden. Så att de mäter popularitet på Stack Overflow, vilka frågor det är som kring Swift exempelvis och hur mycket Swift-kod det finns på GitHub, för att liksom bilda sig en uppfattning om hur många det är som håller på att lära sig Swift. Inte nödvändigtvis hur många som faktiskt gör grejer i Swift idag. Och det är väl egentligen föga förvånande att Swift skulle ta fart, i och med att det ändå Apples dåvarande eller fortfarande nuvarande programmeringsspråk Objective-C, det ligger på plats nummer 10 på den här listan sen tidigare. Så att när ett företag som Apple faktiskt ställer sig bakom att nu ska vi gå över till det här nya programmeringsspråket, så är det klart att då vill ju folk lära sig det, för att man vill ju fortsätta bygga appar och sådär, i och med att det är en populär plattform. Men ändå säger Redmonk då, de som har gjort den här studien, att de aldrig har sett en sån här ökning tidigare. När de har sett dramatiska förändringar på den här listan tidigare, så har det liksom handlat om 5 eller 10 platser så här, upp eller ner. Men Swift hoppade alltså 46 platser på den här, under det här kvartalet. Så det får man ändå ge dem en liten eloge för. Att de lyckades ändå få ut det här till allmänheten. Det verkade ju lite sketchy där till en början. Men det var ju ett stort fanfar, och det var en stor förvåning när de faktiskt släppte det här under WWDC. Och sen så har det hänt mycket under sommaren och hösten som gör att de ändå nu har börjat få fart ordentligt på det.
Du, nu ska jag ställa en fråga, och den ställer jag till dig där jag antar dig vara en riktig sån superkodarproffs. Det kanske du är, jag antar du får betalt för det. Men du är lite hacker i min frågeställning här, och jag frågar även lite åt veckans forumtråds postare. Om jag skulle bestämma mig för att, du vet det där, i år ska jag lära mig kodning, precis som alla andra år. Skulle du anse att det är en bra idé att börja kika på Swift, eller är det för tidigt? Nu ställer jag frågan åt konstigt här, men är det... Jag tänkte börja lära mig programmera, jag tänkte börja med Swift. Vad svarar du på det?
Jag tycker ändå att det är bra. Jag tycker att Swift är ett bra programmeringsspråk, för att mycket av det som man lär sig i Swift, Swift är så pass generellt och det håller dig i handen så pass mycket, att mycket av det som man lär sig där också kommer hjälpa en i andra programmeringsspråk. Så man, det är liksom ingen nackdel att lära sig Swift.
Sen det här med att, så det är likt andra språk, kan man också säga?
Det är likt. Och om man har sett JavaScript, så ser det ju ganska likt ut JavaScript av idag. Även fall de under huvuden, så är det ju ingenting som JavaScript. Så att det får ni gärna hålla in med er feedback på, kärnare lyssnare. Men syntaxmässigt då, eller hur man skriver språket, så är det ju faktiskt ganska likt. Så det ser ju väldigt enkelt ut, det här programmeringsspråket. Och det får man ju också ge dem en eloge till, de som har designat det här språket. Att de har lyckats göra ett språk som ser ut som ett skriptspråk eller som ett webbspråk, men beter sig som ett riktigt lågnivåspråk som man kan skriva allt ifrån små enkla skript till operativsystem. Och det har ju varit deras uttalade mål också, att man ska kunna skriva allt i Swift egentligen.
Så det finns ingenting här som skvallar om att det här skulle kunna vara en Mobile Me eller en Ping eller någon annan bortglömd Apple-produkt? Så man inte sitter här och är vansinnigt duktig på Swift om 3 år och så drar de pluggen på det bara?
Så den risken finns ju alltid. De hade ju ett tag där de satsade hårt på Java exempelvis. De hade OS 10-bibliotek för Java och annat som de har sedan dess slängt bort. Men min känsla är att det här står nog hela företaget bakom. Och min förhoppning är att efter WWDC i år så kanske man får veta lite mer om hur mycket appar. Jag antar att de kommer vilja skryta om hur många det faktiskt är som använder Swift idag och hur mycket kod det finns på GitHub, och kanske också referera till en sån här lista exempelvis. Och då tror jag och hoppas att de tar upp exempel på att de själva har skrivit om några av sina appar, eller alla de appar som är nya exempelvis i iOS 9. Om det nu är några nya appar i iOS 9 som följer med systemet, att alla de är skrivna i Swift exempelvis. För det vore ett litet testament till hur stort de ligger bakom det. Men min känsla är att det här går de fram med full kraft. Jag hade varit lite mer orolig om Swift hade varit väldigt, väldigt olikt vad det är idag. Men idag så kan du blanda Swift-kod och Objective-C-kod. Det blir ju väldigt tekniskt. Men du kan liksom blanda det nya och det gamla utan problem. Och hade de inte gjort det, så tror jag man har varit lite orolig, för att då hade det krävts att det tog fart på riktigt och ny kod började skrivas för att man inte kunde använda det gamla till det. Men i och med att man faktiskt kan använda dem tillsammans nu, så tror jag att det här är nog Apples framtid, det tror jag.
Jag hänger redan på lynda.com här i mitt årliga försök att hitta något. Ja, där vi får se.
Mm. För då vill jag nämligen gå vidare till mitt andra ämne. Jag har två ämnen här som hänger lite grann ihop. Och då tar jag den här ingången till det här ämnet då. För det är nämligen så att det finns lite studier där ute när man kommer till programmeringsspråk som säger att antalet buggar per rader kod är ganska så konstant. Det spelar liksom ingen riktig roll vilket, det spelar lite roll, men inte jättestor roll vilket programmeringsspråk man skriver i och sådär, utan den mänskliga faktorn gör ändå att det dyker upp buggar i ungefär lika ofta i alla programmeringsspråk. Så det enda sättet att få bort buggar ur ett program, det är ju dels att testa och sen rätta buggarna, men också att inte skriva dem från första början, det vill säga skriva mindre kod. Och en av grejerna då med Swift är ju faktiskt att det är ett språk som du kan skriva, att skriva samma sak i Swift och Objective-C gör att det blir väldigt mycket mindre kod i Swift-versionen av det här, vilket tog det innebär då i förlängningen att det blir färre buggar. Och buggar, vilken härlig övergång det här var.
Ja, snyggt.
Buggar är ju någonting som har, jag vet inte, det har gått lite vänder här nu i både bloggosfären och poddosfären den senaste veckan eller två. Kring att Apples kvalitet på mjukvaran har sjunkit ganska mycket de senaste, eller de har sjunkit mycket men under lång tid som man inte riktigt märkt det, men det har liksom kulminerat nu i två ganska så buggiga releaser. Dels iOS 8 som de fortfarande inte riktigt har fått rätt på. Jag fortfarande buggar dagligen som jag stör mig på i iOS 8. Och även Yosemite och kopplingarna mellan iOS 8 och Yosemite. Och min fråga är egentligen bara, har ni också upplevt det här att saker och ting har fungerat sämre i Apple-ekosystemet de senaste två åren eller tre åren? För jag kan liksom peka på en hel del features som jag tycker fungerade mycket bättre förut men har blivit sämre nu.
Jag kan börja och hålla med. Jag hade inte heller riktigt tänkt på det för att det smög på en förrän med Yosemite-releasen. Nu är vi är ju sådana riktiga beta monkeys när det gäller iOS-enheter, så att där är man liksom så van vid att saker inte funkar halva året, och när releasen väl kommer så funkar inte den heller riktigt, och så hoppas man att det blir bra. Där har man liksom bara vaggats in i att det är så det ska vara för att vi vill leva längst fram på något vis. För det är ju egentligen ingenting som säger att okej, du installerar senaste betan, den kan gå åt pipan och så fort de släpper den så ska den senaste helt plötsligt vara den bästa. Den kan ju introducera lika många nya buggar. Men det är just Yosemite jag har märkt det som allra mest. Jag tycker det är liksom inga saker som förstör. Det är inte så att datorn fullständigt kraschar och får starta om för att någonting totalhavererar, utan det är med sådana små saker som till och från kräver en omstart här och där, för att det finns inget annat sätt att komma runt det. De beter sig inte oftast, har man suttit med en Mac så pass länge som jag ändå har gjort, så man lär sig identifiera hur ett fel ska hanteras, och nu har det liksom dykt upp lite sådana små fel som man inte har en aning om. Det har liksom inte följt det normala mönstret av saker som skulle kunna strula. Ett enkelt exempel är att när alla mina datorer här hade Yosemite så kunde två datorer se varandra över wifi och två andra datorer se varandra över wifi. Alla var på samma wifi, allting var DHCP, allting var liksom default inställt, men bara två datorer kunde se varandra som om det var två helt olika wifi-nät. Startade om alla burkar, då hittade de varandra. Och det var helt omöjligt att felsöka. Och det har hänt ett par gånger, och det här såna enkla saker som att enheter döper om sig. Alla mina datorer har ju döpt om sig till sitt namn inom parentes 2. Idag döpte jag min iPhone, den heter iPhone 6 Plus. Jespers iPhone 6 Plus 2. Så jag får se hur länge den får vara 1 innan den blir 2 igen. Jag vill bara kika vidare. AirPlay har också blivit sämre. Jag satt här och syndade genom att kolla lite Mästerkock via TV4 Play-appen. AirPlay havererar 4-5 gånger på en timme. Bara helt, ingen aning om varför. Och det är inte bara TV4 Play-appen. Jag har det här problemet med Plex, jag har det med YouTube. Nu använder jag ingen Apple-egen app för AirPlay. Men AirPlay ändå, det sköts ju från enhetens inställningsmeny. Men så en massa små saker som bara irriterar. Och jag tycker ju fantastiskt väldigt mycket om Hands off. Den där, för den är inte heller pålitlig alla gånger. Inte tillräckligt pålitlig för att jag fortsätter använda den, men inte tillräckligt pålitlig för att jag alltid kan vara liksom helt säker på att det funkar. Skitirriterande.
Och det är den sämsta typen av pålitlighet.
Ja, där, verkligen.
När det funkar 80%. Men man, liksom, man bara slutar använda det efter en stund för att man känner att nej, men det är liksom inte värt det. Man vågar inte, man orkar inte. De gångerna som det inte funkar, det står verkligen ut.
Men, och sen om man bara tittar hur ofta jag startar om datorn nu mot för några år sedan. Det är fler omstarter nu. Och jag... Och det här har också några andra podcasts pratat om, men att Apple har liksom committat till att leverera nya operativsystem varje år, både för desktop och för sina mobila plattformar. Jag ser ingen jättebehov av det. Visst, det är alltid kul, eller vissa perioder så har det gått ganska lång tid mellan OS X-releaser, och allt är ju relativt, det har väl gått ett par år som mest, men om vi bara backar ett steg, Mavericks var väl den tidigare versionen. Mm. Man bara väntade på uppdateringar för att allting skulle lösa sig, och så kom Yosemite, så tänker man. Där kanske allting händer, men det är ju aldrig så. Det är bara nya problem. De kanske har löst några av de gamla problemen, men det är bara nya problem. Man hittar liksom aldrig den här rock solid liksom, när allting känns bra en period. Ni vet, de här 4 veckorna mitt i sommaren när allting bara är bra rent temperaturmässigt. Det är soligt, det är varmt, det regnar inte. Det här lugnet före och efter stormen, det är bara storm. Ja. Eller är bara snålblåst i alla fall.
Ja, well put. Magnus, du är ändå med halva foten inne i Apple-världen, även om du inte är där i hela vägen med mobiltelefonen. Men har du märkt av någonting på datorn som du känner att du vill lufta här nu när vi ändå bashar Apple allihopa?
Mm. Jag håller inte med när det gäller macOS.
Fight.
Nej, som bekant så har jag ju gått över till Android för några år sedan. Men vi kan börja med macOS i vilket fall. Jag har varit oerhört nöjd med stabiliteten i macOS egentligen hela vägen sedan jag började med Mac 2007, för att outa det. Och visst, jag har väl inte varit med så där superlänge, och jag upplever att det har varit, även de sista åren som du var inne på det här, Johan, så har jag känt att för mig har det varit jättestabilt. Och jag använder ändå datorn. Jag använder någon av mina mackar på i princip all min lediga tid. Det låter jävligt sorgligt, så är det. Men jag är alltid framför datorn. Gör alltid någonting. Antingen gör jag någonting eller så gör den någonting. Och jag tycker att det funkar ypperligt bra. Det måste jag säga. Mavericks funkar skitbra. Yosemite har jag inga som helst problem med. Mer än att jag hade problem med att jag skulle hitta mikrofonen innan vi gick in i sändning precis idag. Men det funkar extremt bra. Så jag har bara känsla av att de problemen som Jesper upplever, nu är jag inte på något vis förringa det du säger, Jesper, men det känns som att, kan det vara relaterat till vad du kör för mjukvara på den, att den i så fall inte är uppgraderad? Du har säkert givetvis kollat detta.
Ja, förolämpa mig inte nu.
Nej, jag vill inte göra det, men vi skiljer ju oss så himla kapitalt på den här punkten.
Men bara för att dra ett kort exempel. Jag har ju fått en ny arbetsdator, till exempel. Den är nästan innan han ens började installera andra program än Apples, så fick jag problem. Och då kan jag inte skylla på program. Alltså alla program jag har, jag uppdaterar program, jag är slaviskt. Och det kanske är det som är fel, att jag alltid vill ha det senaste. Att det är där man skulle kunna springa på problem istället för att be någon annan testa. Men det är liksom inte av gamla program, eller att det är inte piratkopierade program. Jag har en väldigt städad dator överlag. USB-portar som lägger av och såna saker. Det,
ja. Ja. Jag kanske... Vi använder nog våra datorer på väldigt olika sätt, vi tre. Och jag kanske lever i en lycklig liten turbubbla då, att jag inte har några problem på macOS. Men bara för att vända till där jag började egentligen med iOS. Och där upplever jag ju att kvaliteten verkligen har sjunkit sen efter iOS 6, 7 och 8 på final-releaserna. Jag vet att ni, precis som ni var inne på, att ni har... slagits hårt med betorna länge, och att ni har svurit över dem och batteritiden har varit crap och de har botat om sig och tredjepartsappar har funkat dåligt och så vidare. Det får man ju all respekt för när det gäller en beta. Men att kvaliteten har sjunkit på iOS, där, det håller jag ju definitivt med den här bloggaren om som du nämnde där, Johan. Mm. Och då har jag inte ens kört iOS på några år. Men det är ju min upplevelse stenhårt.
Ja, och det är ju hemskt att till och med en person som inte kör iOS själv att det liksom når ut till er.
Ja, alltså man är ju intresserad och håller sig uppdaterad ändå, så att det är ju inte konstigt på något vis att det når så långt, om man säger så. Nej, då.
Det är sant. Ja, jag tycker det är märkligt, och det är nog som du säger, för mig började nog med iOS 6, tror jag. Det var då som AirPlay slutade fungera ordentligt för mig. Innan dess så har AirPlay alltid fungerat. Jag har liksom alltid bara behövt slänga iväg AirPlay en enda gång, antingen till Apple TV eller till min AirPort Express. Och så har den bara fortsatt att spela. Ja, nu har jag, precis som du Jesper, skitmycket problem med AirPlay. Och det, jag vet inte, alltså det är sådana här saker. Jag tycker ju att om de ingenjörerna som sitter med de här grejerna använder de här prylarna själva, så borde det väl inte vara några problem. Då borde de ju hitta de här felen, för att alla verkar ju ha de här felen. Men uppenbarligen så är det inte så.
Försöker hitta en länk här. Bloggaren vi pratar om, det är ju Mark Arment. Någon som svar till hans inlägg om det här har bett folk posta de problemen som finns. Och jag satt och läste lite den här listan, för det trillar in mängder. Och det är liksom check, check, check och check på rubbet. Det är de här små skitsakerna.
Mm.
Jag förstår att big picture är roligare och viktigare, men han blir förbannad när småsaker inte funkar.
Jag
börjar ju känna så här att, nu ska man inte säga, det här är ju jättefarligt att säga, men iOS börjar kännas lite färdigt. Många av de grejerna som man har väntat på i iOS, till exempelvis det här att appar ska kunna tala med varandra och att man ska kunna skicka grejer mellan appar och sådär. Det har ju liksom varit den sista grejen som man har önskat i Apple-ekosystemet, kan jag tycka, som andra plattformar har haft. Och det här med tredjepartstangentbord och att man kan skicka share extensions till vart som helst och sådär. Och det känns som att allt det blev ju fixat nu iOS 8. Ja, typ fixat i alla fall. Men det känns som att det skulle inte vara några problem nu att i iOS 9 inte introducera särskilt mycket nya coola funktioner, utan bara jobba på finslipning, se till att allting funkar som det ska, alla funktioner som man faktiskt lanserade förra året blir det ju då, att det funkar så som man visade i reklamfilmer och under WWDC och under de här eventen som sedan dess har visat upp iOS 8-funktioner. Så att jag är lite orolig för det här med att Apple Watchen ska släppas också, och att det blir ytterligare en distraktion från det här, att de kommer liksom börja jobba i kapsen nu, att de här, för mycket av det som jag pratat om idag är ju, eller pratat om som är problemen, är ju nätverksrelaterade, och alltså Apple Watchen är ju en enda stor nätverkspryl. Det enda den gör är ju att kommunicera med din telefon, och om inte det funkar bra så vet du tusen om de kommer kunna ro den i hamn alltså.
Nej, men alltså är det inte ett av problemen som Apple har just nu, att folk förväntar sig ny funktionalitet hela tiden. Man har täta releasecykler, man har mycket, mycket fokus på iOS, man släppte lite fokus på macOS där ett tag för att liksom jobba med iOS, kändes det som, och nu kommer ytterligare en plattform att underhålla. Det är klart att kvaliteten kommer bli lidande någonstans i allt detta.
Ja, det är nog oundvikligt, tror jag. Men måste ju lösa det. Annars så kommer de nog... För jag tror att han är lite inne i det, Marco, i den här posten också. Att det här, han pratar om lossing functional high ground. Att man kan liksom... Du kan förlora platsen av att... För de hade ju alltid haft ett rykte om sig, Apple, att saker och ting bara fungerar. Även om det såklart aldrig helt har gjort det. Men i viss mån så har de ändå haft rätt att fungera bättre än vad alla andra har gjort. Men man kan liksom, om man tappar det är inte så att någon annan behöver gå om en nödvändigtvis. Det kan bara vara att det börjar sluta fungera så bra som det har gjort en gång tidigare. Och börjar fungera lika dåligt som andra plattformar har gjort historiskt. Så tappar folk förtroendet för den.
Så är det.
Jag tror att de behöver någon sorts Snow Leopard-variant, och jag vet inte, Yosemite får väl bli någon sorts Yosemite Valley där man bara fram med skruvmejseln och liksom köper ett år.
Fram med bockmaskinen, va, Jesper?
Ja.
Jag skulle ha ljudeffekter redo. Jesper, vill du prata lite grann om drönare?
Ja, det blir en lång show här, men jag ska se om man kan hålla lite kort så här på slutet. Jo, det trillade in lite nyheter här på slutet. Jag kände att det kunde vara kul att prata om mest för att ja, det ligger något sorts latent drönar habegär och gror i bakgrunden. Vad det handlar om det är att Länsstyrelsen i Skåne för första gången har hanterat en ansökan om tillstånd till kameraövervakning från drönare. Och det kanske låter lite konstigt, men jag ska förklara varför de vad kameraövervakning det här handlar om. Den här ansökan i alla fall, den avslogs. Ansökan kom från ett företag som sysslar med de fotograferar och skriver reportage om trädgårdar. Så att vad de vill använda en drönare till är att fotografera färdigställda eller trädgårdar som de rapporterar om. Mest för att kunna få en bra sorts översiktsbild, snygga översiktsbilder av hela trädgårdar uppifrån luften. Vilket låter som en bra användning av den här tekniken. För de har provat med såna här bommar och bilar där de kan liksom kranar och grejer för att fota trädgårdar. Trädgårdar är säkert svåra att fota och där har de då nytta av en drönare. Det här företaget som har skickat in ansökan, de har ju naturligtvis redan köpt på sig en massa utrustning för sådär 150 000. De har fått ett okej från Transportstyrelsen och de har fått okej från Försvarsmakten på att det är helt okej att ni fotar lite trädgårdar. Men Länsstyrelsen, de bedömer det hela på ett helt annat vis. Det är lite konstigt. De bedömer att en kamera som sitter på en drönare är att likna med en uppsatt kamera. Man tror en övervakningskamera. På den grunden att den kan inte manövreras på plats. Det vill säga att om du står och fotar på stan så kan någon gå fram till dig och be dig att inte fota eller putta undan kameran. En övervakningskamera liksom ska alltid vara placerad på ett ställe där du inte kan nå den och fine, du kan inte nå kameran på en drönare. Och de hade kunnat komma runt det om det inte vore för en av reglerna för övervakningskamera att den bara ska filma utrymmet som ska övervakas, du godkänns för inom inhägnat område. Men en drönare kan du ju vrida på, du kan alltså sikta kameran på allmänna platser som allmänheten har tillträde till, vilket då skulle bli en sorts övervakning som du inte är medveten om, vilket då inte är tillåtet. Och på den grunden så säger Länsstyrelsen, nej, det går inte. Företaget som har ansökt kommer naturligtvis att överklaga det här. Och ett av problemen de ansåg med hela den här ansökningsprocessen är att det finns inget sätt att ansöka om tillstånd för att flyga med en drönare. Inget officiellt sätt i alla fall. Utan om du ber om att fylla i ett formulär för att ansöka om flygtillstånd för din drönare, då får du ett formulär för övervakningstillstånd och formulär som är lämpade för att liksom beskriva, tar du upp ljud, på vilken höjd ska kameran sitta och så vidare. Ett formulär som du behöver fylla i, vilket det här företaget har gjort, vilket gör att man får liksom fylla i lite halvdana uppgifter. Du måste helt enkelt knö in en drönare i ett övervakningsformulär, vilket inte blir särskilt bra, för du kan liksom inte fylla på med rimliga och korrekta uppgifter. Och det här kan ju få ett potentiellt, vad heter det, prejudikat för andra andra län styrelser skulle ha lyssnat på svenska lektioner. Vilket på sikt i absolut värsta fall skulle betyda att drönare blir helt hållet olagliga att manövrera för allmänheten. Och nu pratar vi inte om dödsdrönare med raketer, utan du, din lilla drönare och en GoPro-kamera som flyger runt i alla fall ett par timmar innan du flyger in i något. Jag vet, är det någon här som känner ilska? Jag tittar på dig, Magnus, här lite spontant, för jag vet att det, någonstans så kittlar ett litet drönarköp HBR hos även dig.
Nu, för er som tittar på videon, så har vi upp en fjärrkontroll.
2015.
Vilket innebär att jag faktiskt var på Hobbex i söndags och köpte mig just en drönare med kamera. Så jag kommer ju
varför är jag inte förvånad? Shit, sök ja. Inte tillstånd, det är lösningen helt enkelt.
Nej, precis, jag får inte göra det. Just nu så är jag inget hot mot det här eventuella prejudikatet, eftersom min drönare just nu sitter för mig ganska oåtkomlig. Men det är en helt annan historia. Vi släpper det. Alltså,
du får flyga med den om du skruvar fast den på ett fäste på väggen som bara filmar din trädgård.
Exakt.
Så kan den sitta där och surra.
Nej, men alltså det är som vi säger om många saker här, att man måste anpassa sig efter den nya tidens efter tiderna förändras, och nu sker inte övervakning längre med stationära medel, utan drönare är någonting som varje lite mera intresserad naturfotograf eller naturfotograf. Många fotografer har drönare, och det är inget konstigt alls i det. Skulle man inte få filma med dem? Det var det inom, ja, förutom inhägnade områden. Jag blir upprörd här. Jag kan ju flyga omkring min drönare på 30-40 meters höjd. Den kommer ju inte kunna identifiera en person. Så bra är inte... Kamerorna kanske blir så bra, men i nuläget... Dessutom kan inte jag styra den, så den kommer ju wobbla som 17. Men det är ju en helt annan diskussion. Jag är lite irriterad.
Mm. Ja, men jag antar att... Flyg du, lilla fågel. Flyg du. Ja. Det är nog ingen större fara.
Nej.
Men det är ju tråkigt, och det är ju bara... Länsstyrelsen, filmbranschen, tv-branschen, de behöver alla inse att det är nya tider.
Ja, men visst är det så. Visst är det så.
Chatten är också duktiga på att påpeka att det är bara högsta domstolen som kan ge prejudikat beslut där. Om det är sant, det vet jag inte. Men chatten har oftast mycket mer rätt än oss. Så jag väljer att gå på Don Cisus rättelse.
Ja. Så du ska bara hålla dig undan från Skåne då, med andra ord, Magnus?
Ja, just det. Och just nu tror jag tror inte att min drönare är där. Jag har inte riktigt 100 koll på den.
Du har inte sett den sen första flygningen. Kan vara där, men who knows.
Ja, det är en helt annan diskussion som vi tar i något annat forum kanske. Men som sagt, fjärrkontrollen ligger här. Jo då.
Det här vill vi höra mer om.
Jag är nöjd här.
En drönare special någon gång i framtiden.
Ja, precis.
All right.
Ja.
Ja, jag bockar av drönarämnet här. Jag känner att vi är klara där.
Ja,
vi kan nog få återkomma till detta någon gång fram i tiden när vi ser vad det verkligen blir för regler som gäller kring detta. Jag tycker det är intressant.
Mm. Ja, det är alltid intressant att se det när lagstiftare ska försöka hinna ikapp teknik.
Ja.
Med det sagt, alltså, vi har ett långt avsnitt bak i ryggen idag. Det känns nästan som att vi tar de här korta ämnena som vi har kvar. Sparar vi till nästa vecka. Suger lite på de där karamellerna. Och... säger tack och bock för idag, va?
Ja, vi har väl lite grejer vi ska ha klarat av först, Johan.
Visst, jag tänker på poll och grejer, och det är herregud, ja.
Nu har du alldeles för bråttom.
Nu kör vi på. Veckans poll tar vi då. Och det är lite programmeringsrelaterat. I och med att vi har snackat mycket programmering idag. Vi frågar helt enkelt, kan du något programmeringsspråk? Och då är svarsalternativen absolut, absolut inte, och copy-paste-programmerare. Och vad innebär då det? Jo, det är kanske ni som... Alltså, ni hakar er fram lite grann. Man behöver kopiera in något POP-skript här och där. Kanske något JavaScript från en liten sketchy sida någonstans med lite dodgy kod. Man vet inte exakt vad den gör, men man litar på den här Anonymous 1374 som har skickat den här länken till dig. Så pass väl att man ids kopiera in den här koden i sin egna webbapp eller webbtjänst.
I live-miljö oftast också.
I live-miljö såklart.
Det är
ju där man testar. Annars får man ju inte rätt. Så att det är de alternativen vi har, så förstår ni vad copy-paste-programmerare innebär där. Men absolut, absolut inte. Eller copy-paste-programmerare. I övrigt så hade vi lite feedback hade vi väl, va?
Vill du ta det? Feedbacken. Den är lite grann riktad till Tommy också. Så jag tycker vi gärna har honom med när vi bemöter den.
Då sparar vi lite feedback. Men vi kan ju övrigt säga att vårt eminenta forum kan man gå till. Om man är sugen på att diskutera mer än det som vi diskuterar här, och om man är sugen på att diskutera andra typer av prylar eller nya mobiltelefoner som man inte tycker att vi har lagt så mycket kärlek vid och vikt vid den senaste tiden, så kan man ju absolut gå in där och fråga om det är någon annan som tycker likadant, eller om det är någon som har några åsikter om de här prylarna i fråga. Och då är det på forum.array.se som man hittar det. Vi har också en liten donera-sajt om man är sugen på att skänka oss en slant. Vi drar sig med lite kostnader till och från lite resor och lite mikrofoner och sådär. Så att får man gärna gå in på, är det slashat.se/donera?
Funkar bra.
Det funkar helt säkert.
Och så har vi en slashat.se/om om man vill veta mer om vilka vi är och lite länkar till våra sociala nätverk och sådär. Och med det sagt så är väl avsnitt 305 till ända nu, äntligen, nu när jag har fått med allting här, det sista. Så är det till ända och vi säger tack och bock för idag. Tack och hej.